jag jobbade alltså på Biskop Sarnes författarskola, alltså på den utbildningen där. Så att där har jag varit sedan 95, men 98 egentligen har jag undervisat där. Så att det, och undervisat också på olika författarutbildningar, skrivarutbildningar innan dess. Så att det, ja. Så att jag kommer ner i mitt yrkesverksamma liv mellan att undervisa och att skriva böcker. Så att jag har skrivit 9 romaner, en diktsamling och en mer sakprosa bok. Så att den här boken, Fallet Thuneman, kom i mars i år. Och det är den jag tänker prata om nu.
Vi konstaterade här vid middagen att Peter Lundström och jag, vi gör precis alla fel som man inte lär ut på den där utbildningen.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Vi gör precis tvärtom. Och det innebär ju att det också går.
Precis.
Ja. Nej, men det är roligt, för att det här med folkhögskola, det är någonting helt annat. För då pratar vi folkbildning. Det finns ett ideellt inslag i det nästan, eller någon slags gammalt kall. I alla fall hos många folkhögskollärare. Jag sitter nämligen i styrelsen för en sån skola själv, så att jag vet hur de tänker. Och det är lite intressant att Biskops Arne är ju då en utbildning som producerar rätt mycket författare.
Mm, ja.
Alltså de lyckas.
Mm. Ja, men det är många som har gått där som sen blir författare. Så. Det är det. Ja.
Okej.
Okay.
Ja. Mm. Det är också en del av din bakgrund. Det är en stor del av ditt yrkesverksamma liv naturligtvis.
Ja.
Den här skolan. Hur kom det sig att du själv började skriva? Och vad fick du för utbildning förresten?
Ja. Men jag har nog suttit tillsammans med kompisar i varandras kök, i varandras vardagsrum och egentligen pratat på samma sätt om varandras texter som vi gör på Biskops Arnö. Alltså det är inte mer dramatiskt än så, att man helt enkelt drar samman massor med människor som skriver och sen så pratar man litteratur. Alltså det lär man sig ganska mycket på. Och det kan jag, eftersom du kommer in på, alltså vi lär inte ut hur man ska skriva utan hur man kan läsa. Alltså hur en text fungerar helt enkelt. Och att det händer väldigt mycket med människor som verkligen vill samma sak och som också sätts tillsammans med andra människor som kanske kommer längre genom att man ger ut böcker och så. Så det är en väldigt spännande verksamhet också, möta unga människor. Man märker vad man helst skriver idag, vad man tycker är mossigt idag, vad man tycker är angeläget och så. Ja.
Mm. Nej, för att när Peter och jag träffade våran förläggare så sa han, ni är helt fel. Ni är 50, det är fel. Ni är män, det är helt fel. Ni är 2, det går bort. Så. Mm. Och så skriver ni inte som man ska.
Mm.
Ja, vi får väl se. Ja. Vem som får rätt till slut. Ja, det ger sig. Vi kanske kan få en egen liten nisch.
Mm.
Man vet inte. Du är här ikväll för att prata alltså om en brottsserie. Ja, det är Sveriges mest omfattande seriemord vi pratar om egentligen, eller seriemördare.
Ja, och det är den första moderna kan man säga. Ja.
Och ändå är det alltså 1930-tal vi pratar om.
Ja.
Och den här mannen som du kommer att berätta om, han heter Thuneman.
Mm.
Vilket är ett anagram på Manhunter.
Ja.
Han heter ju inte så egentligen.
Nej, Sigvard Nilsson heter han egentligen.
Ja. Och han och hans kumpaner, de begick alltså
5 mord under 6
års tid. Oerhört
råa,
bestialiska mord under den här tiden. Och var alltså någonting som satte Sverige i gungning, ska man väl förstå.
Mm.
Alltså någonting som var oerhört stort.
Mm.
Och farligt och obehagligt för den här tiden.
Mm.
Jag tror vi ska be dig börja berätta där, så får vi göra så för att vi kommer tillbaka med frågan.
Alltså det kan man ju undra först, varför skriver man en sån här bok? Och liksom, vad är min ingång? Jag är ju inte kriminolog och jag är inte åklagare eller någonting sånt, utan jag är en skrivande person, författare. Men det är så att min mamma växte upp i Sala och en av hennes närmsta väninnor hette Britta Nilsson, och hon var syster till Sigvard Nilsson Thuneman. Så att det här är helt enkelt min barndoms skräckhistoria. Alltså Thuneman var född 1908, min mamma var född 1909. Britta Nilsson var född 1910. Så att när jag var 8-9 år, alltså när man älskade att höra så mer spännande historier, alltså mer dramatiska saker, då älskade jag när hon berättade om Thuneman, om Salaligan. Att det, och också den historien på något vis att, alltså jag vet inte hur pass, jag kan tänka att en del vet kanske mycket här och en del vet ingenting alls. Så att jag kan ju bara säga kort, alltså under tiden 1930 till 1936 så skedde det 5 mord i Sala. Och Sala var då en stad på 8-10 000 människor. Först dödades en taxichaufför. Han hittade sin å. 3 år senare så sköts en man vid det man då kallar AK-anläggningar, som någon sorts arbetslösa eller arbetare som fick jobb som egentligen var arbetslösa, liksom sköts den som var chef för den förläggningen och hans hushållerska. 1934, det kanske kändaste mordet, så gasades en kvinna ihjäl i sitt hus och de kom över 6 kronor och 50 öre. 1936 så dödades ett bankbud, kan vi säga, mitt på dagen, och efter det så åkte de då fast. Och de gjorde senast sista året innan de åkte fast gjorde de så här 16 bilstölder. Alltså de gjorde stal massor med dynamit. Alltså det här alltså då, som sagt, var en stad på 8-10 000 människor. Alltså den staden är verkligen satt i skräck, så att säga. Och sen då, och den sista person man egentligen trodde skulle kunna vara den här mördaren, det var nog den här Sigvard Nilsson, som sen då tog namnet Thuneman. Alltså att han... Alltså han kom från ett väldigt borgerligt hem från början. Han spelade klassisk piano. Han läste filosofi, han läste Kant. Han spelade som sagt Händel, Chopin. Han läste alltså väldigt avancerad litteratur. Var en väldigt så här bildad person, så att säga. Han var liksom liten, blek, tanig. Han ansåg som det genererade med den tidens mått, de ord man använde då, så att säga. Samtidigt så var alltså han var en kufer. Alltså min mamma beskrev honom ofta som att han var, alltså där hemma, han låg ofta och sov på soffan. Alltså han var en väldigt så här introvert person. Han höll också på med hypnos. Han höll på med, alltså han hade en förening som heter Den magiska cirkeln, där man höll på med väldigt okulta saker och så. Som då hypnos, seanser. Och så sen så blev alltså det var väl någon sorts pojklekar från början, helt enkelt, som mer och mer expanderade och blev brott. Och så småningom så gjorde han då sitt första mord och fick då identiteten av mördare. Och då alltså så att det är liksom berättelsen, och det jag tyckte var spännande att försöka ta reda på, alltså som vuxen skrivande person, att alltså vad var det här för människa? Jag tänkte också för att när vi hörde åklagaren liksom berätta egentligen 2 historier. Alltså dels en person som vi blir fascinerad av, de här bankkillarna, de här smarta. Där andra pedofilen som du bara fick fråga, det var bara den där som man frågar. Alltså det blir det här avskyvärda brottet. Då kan man tänka, alltså vilka känslor väcker det här? Alltså de här är både smarta och klantiga samtidigt. Alltså de är båda väldigt driftiga. Men de är också någonting, ja, alltså de är både driftiga och klantiga, de både lyckas och inte lyckas. De driver igenom sina idéer och samtidigt så ger det inte särskilt mycket. Jag tror att sammanlagt för de här 5 morden så fick de in 20 000 kronor. Det första mordet med taxichauffören, han har då plånboken med 250 kronor kvar i bakfickan. De kommer sig inte för. Så att det är liksom, det är inte pengar som driver, så att säga. Men det jag tyckte var spännande då var att försöka skriva fram, kanske inte bara, för att jag kan tänka så här, när man pratar som, alltså vi i Sverige är fruktansvärt intresserade av att läsa deckare. Och vi är intresserade av brott. Jag menar, här pratar ni om brott som man samlas och så, va? Att liksom, men... Kanske också skriva fram människan bakom brotten, så att säga. Alltså vad är det här för person och vad är det som driver honom? Så att för 3 år sedan så släpptes då den rättspsykiatriska undersökningen av honom. Det är alltså hemligstämplat då i 70 år. Va? Så att det hemligstämplats sedan 1937. Och där finns det en professor som heter Kinberg som väl är pionjär inom det i Sverige. Att han menar liksom att mentalsjuka brottslingar ska hamna på mentalsjukhus och inte i fängelse. Alltså det och hans tes är också att allt grymt brott kommer helt enkelt från underklassen. Alltså det är ett tecken på att man är fattig, på att man inte har bildning och så. Och han blir oerhört fascinerad av Thuneman, för Thuneman är liksom allting som han tänker sig att det inte är, så att säga. Alltså det är jättespännande samtal som finns med dem. Så att jag har liksom suttit och läst och skrivit i min dator in hela den där som utredats och få in det som text, så att säga. Det är ju väldigt märkliga samtal Och det är liksom undersökningar man gör med honom, hur han liksom flyttar olika vattenglas. Han får 10 frågor av brott som han ska då liksom sätta i rangordning. Eller han kan till exempel få en fråga då, om man är förbannad på grannen ska, har man, och grannens hund är där, har man då rätt att skjuta hunden? Då säger han nej, man ska ju skjuta grannen. Så att man märker liksom på alla de här svaren på något vis att han har en egen världsbild. Liksom, han har ett eget sätt att tänka. Och han är också en väldigt moralisk person. Han är liksom, han är vegetarian. Alltså han äter inte kött. Han har liksom en indisk filosofi som han har anammat, som han har gjort till sin. Alltså han är en väldigt så här, etisk människa. Alltså han tänker väldigt mycket vad man får göra och inte göra. Det är också rätt. Man får mörda för att vi har själen är i kroppen. När kroppen dör, då går själen vidare. Så att det är ändå ett sätt att befria själen bara. Han har också en syn att egendom kan vi ta, för då har vi bara till lån. Så att han har ju någon sorts idélära på något vis bakom alla sina brott. Det är ju en väldigt så tänkande människa. Och det ger ju också en bild av när han sen hamnar på Säter och sitter där i 27 års tid. Han sitter på mentalsjukhus sammanlagt i 30 år. Då lär han sig 8 språk. Så att han är också en väldigt smart person. Och alltså det finns också bilder, så det var väl någonting jag ville försöka skriva fram. Och jag har också sett och läsa rättegångsprotokoll, väldigt mycket av tidningar, vad man skrev i Sala mellan 1930 och 1936 eller 30-37. Alltså jag har inte så velat sitta och läsa då Dagens Nyheter, Aftonbladet, utan hur berättade Sala, alltså vad händer i en sån här trakt så att säga, med någonting sån här som ohyggligt som händer. Alltså, vad gör det med en människa så att säga? Och sen kan man, alltså en fråga som också finns är hur kunde, alltså det var 5 mord under 6 års tid och det var 5 personer som var med i det, vad man då, alltså medialt så kallas det Salaligan, de kallar sig aldrig så själva. Och det är liksom, det är vanliga arbetarkillar kan man säga. Alltså det är killar som står i butikerna runt om på Sala. En är radioreparatör, 2 elektriker och en är då jobbare, kallstensarbetare. Och hans pappa har en herrekupering som han står i. Och alltså han får nog med sig dem för att han... Alltså som också, han är någon spännande figur. Alltså i hans källarrum så har man de här seanserna. De röker också bollmört. Han röker bollmört liksom så här 7 års tid, alltså motsvarighet till hasch och så att han är också en drogmissbrukare samtidigt som han är en absolutist och föraktar sitt pappas drickande. Det blir en lockelse på något vis att han... alla seanserna, allt han håller på med, man blir fascinerad av honom. Och sen så det första mordet som han säger att han då ska mörda en person. Han ska ta en taxi och han ska senare göra någonting annat, men det är en väldigt besynnerlig historia. Och jag tror egentligen att det är så att han egentligen inte, han har ytterst inte tänkt att han ska mörda. Men han driver sig själv i en sån situation så att han sätter sin taxi i Västerås, ska tillbaka till Sala. Han har med sig en pistol och att det är någonting han plötsligt ska bevisa. Och efter en massa märkliga omständigheter, taxichauffören vill inte längre köra honom, vill att han ska stiga av. Han kommer helt enkelt att misslyckas med allting och då skjuter han chauffören. Och sen så då har han med sig en person som då ska gömma liket. De har gjort ett hål i ett schakt vid en gruva, alltså i en dörr som sen någon har spikat igen. Och då är de inte så förslagna så att de bryter upp det igen, utan då dumpar de liksom liket i en bäck så att säga. Och så sen så, som blir det här första målet. Och då har han också fått med sig en bundsförvant så att säga. Men sen blir det något rykten om honom att han... man kan inte få fast honom, att han är oövervinnlig på något vis. Det är ett antal personer då som känner till det här. Och ändå så pågår det så. Man kan ju också ta den här bilden till exempel att efter det andra och tredje mordet så köper de då en amerikanare som de åker runt med, alltså en stor amerikansk bil som de åker runt med i Sala 1933. Och då ska man tänka att 1930 så hade polisen Sala ingen polisbil. Men ändå så börjar, då frågar man, var får de där pengarna från? Nej, men det är för att jag är homopat. Det drar in mycket pengar, så att säga. Va? Eller att de blir inte ens kallade till polisförhör någon gång. Men att han också byter namnet då till Manhunt, alltså från Manhunter till Thuneman, är det liksom ingen som heller liksom, alltså det borde någon kunna knäcka, så att säga. Men jag tror helt enkelt att det är så osannolikt att de här killarna och speciellt den där försagde människan skulle kunna vara den här Salaligan. Alltså då, och det var någon sorts pojkleka de höll på med sin magiska cirkel och så. Så det är väl den personen jag har velat skriva fram. Och det har jag också, alltså en historia som jag tyckte var väldigt spännande då när jag var liten och min mamma berättade då. Hon berättar inte allt det här jag berättar nu, men några av de historier som när hon bara hälsade på dem en kväll. Och sen så vågade hon inte gå hem till sig genom parken för hon var så rädd för Salaligan, för alla de här morden. Hon var hemma hos Britta Nilsson och då så sa Britta liksom att men Sigvard kan ju följa med dig igen genom parken. Så då följde Sigvard med min mamma genom parken och han sa till henne att du behöver inte vara rädd när du går med mig. Och det behövde hon ju inte heller. För att, och också det för att han skulle aldrig gjort någonting med henne. Alltså det var, och det, han är ju också den här dubbelnaturen på något vis. Va? Och det här, men det är också... Det är också intressant för att det är liksom killar som, alltså småstaden tror jag är också någon viktig grund för det här. Det är också killar som de faktiskt vill någonting. Alltså det är ju väldigt lätt att tycka bara att de är monster och motbjudande och så. Det är ju väldigt lätt. Men om man också försöker skriva fram en begriplighet så är de också killar som de vill någonting med sina liv. Alltså de är smartare med förslag när de har liksom idéer. Han vill egentligen bli ingenjör. Det tillåter inte hans pappa. Han får stå i herrekuperingen. Och när han står i herrekuperingen är han så jävla blyg och försagd så han vågar inte en sekund i ögonen. Liksom. Men han lyckas aldrig sälja någon. Det är ju totalt fel plats, så att säga. Alltså han är någon sorts liksom kreatör eller liksom uppfinnartyp eller så, va? Entreprenör. Liksom. Och det är samma med också med en som heter Roland Abrahamsson som också driver väldigt mycket till morden. Alltså han är också mer tekniker och så. Va? Det är samma med när Erik Hedström är också en teknisk person, så att säga. Och så får du med en som heter Åke Lindberg som är, han är 21 år gammal och liksom han hakar egentligen bara på, är med som chaufför och väntar vid en bil vid sista mordet och döms också till livstid för att han liksom är med i hela den här konspirationen. Så att det, och det också var väldigt spännande liksom att sitta och läsa rättegångsprotokollen och att försöka få någon sorts förståelse liksom för vad det är som händer och vad det är som leder att alla de här händelserna kunde hända. Och sen kan jag också berätta om honom att han, alltså den människoödet, att han, sen han sitter då, först sedan på Säter, sedan på andra mentalsjukhus, att under drygt 30 års tid sitter han då inspärrad. Och sen så kommer han då ut i slutet av 60-talet och då får han jobb som vaktmästare på Karolinska institutet. Så då börjar han att jobba där. Hur gammal blir han då? Han är ungefär 60-61 år till han går i pension då, 67 som det var då. Och så lever han till 79. Så att han lever ju, hans föräldrar dör ju däremot i början av 50-talet. Men sen är det en väldigt sorglig historia kring hans syster. Alltså hon, jag tänkte när vi började prata, när du förut också pratade om den här lastbilschauffören i Skutskär, hur är det att återvända? Alltså hur var det att vara hans syster? Alltså att hon blev ju väldigt liksom stigmatiserad så att vara Thunemans syster. Så att hon bodde kvar i Sala, jobbade på drätselkontoret där. Men alltså blev ganska snart hade svårt att sova, blev sömnmedelsmissbrukare. Och hon tog sig från Sala, började jobba i Stockholm och hittade något jobb, jobbade där ett tag, sen åkte och började ta med sömntabletter, så att hon hamnade så småningom på Serafimerlasarettet och alltså då kom in en första gång vad man uppfattar som ett självmordsförsök eller att hon helt enkelt har tagit för mig, att på något sätt tagit för mycket sömntabletter, förmodligen självmordsförsök. Och så sen när hon var bara 42 år gammal 1952 så dog hon. Så att hon blev ju på något vis mycket mer liksom så här stigmatiserad, alltså av att vara Thunemans syster. Och hon beskrev sig från början som den här väldigt vackra systern som alla tyckte väldigt mycket om. Alla pratade om hennes safirblå ögon och att hon var väldigt så här, liksom, oerhört älskad person, så att säga. Medan han var ju mycket mer den här märkliga, udda figuren och så. Va? Men han levde ju på något vis genom sitt liv. Och det kan ju spännande, att det är spännande när man skriver sån här bok. Jag har också liksom varit en del och pratat om det. Jag har också varit på Sätet till exempel och pratat om den på Mentalvårdsmuseet. Då kom det liksom 110 personer. Och som, alltså man märker hur levande fortfarande den här historien är för dem. Men att Thomas Quick sitter där nu och Thunemann satt ju som sagt var där i 27 års tid. Att det är, och berättelser som finns om honom, och det dyker upp någon då som liksom har träffat Thunemann i början av 60-talet och pratat om hur han gick för sig själv. Och, alltså att han hade ju ett väldigt frakt för vanliga människor. Alltså han var ju en väldigt särskild människa, men han fick liksom aldrig någon manifestation för det, förutom morden egentligen. Va? Eller, och då kan jag också vara väldigt så här udda, som när jag var i Sala och pratade om boken, då ringde en 97-årig kvinna till mig. Alltså då hon var född då 1913 blir det, va, som hade Thunemanns barnvagn som hon hade fått ärva. Hennes föräldrar hade liksom fått ärva av Thunemann, som hon själv hade legat i och som hon också tog med och visade upp så här, va? Så att det, och så man märker plötsligt att det är att det är traktens historia man skriver, att det är. Och hur mycket det här lever. Så var det ju också för människor på 40-50-talen, så berättar man inte att man var från Sala. Det är väl som att säga idag att man kommer från Knutby. Liksom man, alltså man säger inte jag är från Knutby. Liksom att det, och man sa inte att man var från Heby eller man var från en annan plats. Så att säga. Att det, alltså, och just det här stigmatiserande, de här grymma brotten, samtidigt också det mentalsjuka, så att säga, va? Att det är galenskapen, att det, alltså det är väldigt mycket, så att säga, på en och samma person och en trakt som är väldigt liten. Så att det blir väldigt så stigmatiserande för hela trakten att vara Salabo. Så att vad jag har gjort för någonting jag har skrivit, alltså det är vad man kan säga en dokumentärroman. Jag har skrivit in väldigt mycket av de här samtalen med Kinberg. Jag har skrivit in väldigt mycket av de här undersökningarna från rättegången, tidningsartiklarna, liksom, och också försöka skriva fram. Alltså allt är liksom, så att säga, vad ska jag säga, based on a true story. Att också skriva fram barndomen, alltså berättelser som helt enkelt, alltså allt material som på något vis finns om honom. Så att det här är alla skärvorna av Thunemann. Och också viktigt att skriva in brotten, men också skriva fram människan, så att säga. Alltså brotten blir på något vis en, som ju är väldigt bestialiska och väldigt galna. Så, va? Men att det blir en del av hans berättelse. För att det är också han är också andra saker, så att säga. Va? Och sen verkar det vara som att han satt på Sätet så såg han ju med brotten som någon sorts ung, alltså väldigt negligerad, sån ungdomshistoria eller någonting sånt där. Men direkt när han åkte fast så sa han ju att det var tur att han åkte fast, för att annars hade fler människor fått sätta livet till. Och det var väl också liksom, han blev någon genom brotten. Och liksom, han blev någon genom alla dåden som de utförde, så att säga. Alltså det blev hans identitet. Så att det är väl det som har varit min ambition, att det kanske ur det här fallet Thunemann skriva fram människan Sigvard Nilsson Thunemann. Men ni får jättegärna komma in med frågor, så det inte bara blir jag som sitter och pratar.
Jag har en egen fråga i alla fall. Ja. Hur såg den tidens mediedrev ut?
Vad sa du?
Hur såg mediedrevet ut 1930?
Jag tror att det bilden är något tydligare för mig hur nästan mobben såg ut. Att det var ju så att när den här Åke Lindberg, som ju hakade på, alltså han var, som var 21 år gammal och som bara var chaufför som var med och väntade. Han visste ju att det eventuellt skulle bli ett mord, men hans egentligen faktiska brott var att han väntade med en bil i en skogsdunge. När han greps och fördes till polishuset i Sala, då var det en jättelik mobb där ute, och det var ju bara hårsmån för att han hade blivit lynchad. Så att det var nog mer, det har nog blivit tydligare. Alltså det, däremot har jag också träffat en fotograf som heter Sven Norling, som fick en av de första, han var också född 1913, en av de första jobben han fick var att fota Sala-ligan. Han lever fortfarande, han är också 97 år gammal, han alltså lever fortfarande och har all en bild, ett jättestort fotoarkiv som också var en utgångspunkt och så. Men det har nog blivit mer, jag tror inte att mediedrevet var på samma sätt, utan mer liksom kanske att man skulle kunna, att Åke Lindberg skulle kunna ha blivit dödad av dem i Sala. Ja.
Okej. Okay. Vi har lite kort om tid. Två frågor.
De övriga gubbarna, vart tog de vägen? Efter fängelsestraffet?
De satt i en som heter Erik Hedström. Han gjorde någon uppfinning för åt försvaret och fick en halv, han kom ut och så fick han 500 000 kronor för den uppfinningen. Så att det, och han var den enda som hade familj. Man kan säga att alla levde, ingen av dem blev brottslingar efteråt. Och det kan ju också vara viktigt att säga att ingen av de här, alltså innan det här sker, så är ingen av de här brottslingar, och ingen av dem är brottslingar efteråt heller. Så att ingen av dem får liksom kriminella återfall, så att säga. Ja.
Har du funderat lite grann på det här? Sala-ligan kommer man ihåg väldigt.
Ja.
Det är oerhört känt.
Ja.
Om vi bortser från Kvick, som säkert inte har begått några mord.
Ja.
Så är kriteriet för seriemördare, det är den enda seriemördare vi har haft egentligen. Det är ju ingen, vad jag kommer ihåg, som har tagit livet av tre personer i tre olika tillfällen.
Nej.
Efter Sala-ligan.
Nej.
Jag vet inte om du har kollat på det där, men jag tror att det är så. Kan det vara en anledning till att vi lever så fort? Vi kommer ju så otroligt väl ihåg det här.
Mm.
Det är den enda seriemördare vi har haft i Sverige. Ja. Även om vi låtsas som att Lasermannen och en massa andra seriemördare. Men det här är den enda riktiga.
Ja, ja.
Och som du säger, det här, det var ju mobbar som så att säga, samlades kring bilarna som skulle in till tingshuset och så.
Ja, ja.
Kan det vara det här som ligger kvar? Att det här är den enda äkta vi har haft?
Ja. Men jag tror att det här är också väldigt många ingredienser för en bra historia. Ja. Att det är liksom, det är småstad, det är killar som håller på med hemliga saker, det där liksom okulta som finns, den där intelligenta brottsgeniet som man kan diskutera om han var, den här dubbelnaturen, och att det sen sker olika mord. Så det är väldigt många saker samtidigt, men alltså någonting som ofta är vanligt för, alltså som till exempel Leif G.W. Persson skriver om det, liksom att brotten har nästan alltid en signatur. Alltså att man löser ofta brott för att händer det två eller tre brott så känner man igen dem. De är lika, så att säga. Så är det ju inte det här att de här fem, eller det är fyra olika vid fyra tillfällen, så att säga. De morden är helt olika. Alltså de brotten har ingen signatur. Alltså på så sätt så är de ju faktiskt väldigt påhittiga, för att de gör det hela. Alltså det är också som att brotten blir någon form av teatraliska föreställningar eller någonting, va? Det är olika föreställningar varje gång. De kommer på nya saker att döda. Så att det tror jag också gör någonting av det här, något väldigt särskilt, att det är så olika hela tiden. Nej, de får ingen profil, eller profilen att det inte finns någon profil. Att det, ja.
Är de seriemördare som grupp, eller är det den här Sigvard som utför morden? Vem är det som gör de det tillsammans? Liksom?
Ja, alltså första mordet gör ju han själv. Och det andra och tredje, alltså de tre mest bestialiska morden, då gör han tillsammans med en som heter Roland Abrahamsson. Och liksom en del menar ju också att Abrahamsson var kanske den värsta av dem. Det är också han som kommer på det här att i USA dödar man råttor med gas. Så då skulle vi också kunna döda den här kvinnan med gas. Så att han är nog bara mer hela för pengar. Så att han är den mest cyniska och kanske den mest obehagliga. Och det är också när de två är tillsammans som de här riktigt otäcka morden sker, så att säga. Alltså, så att de är någon blandning av väldigt så här driftiga amerikanska gangsters och någon sorts liksom, Grönköpings brottsdåd egentligen. Men som, och det är också så att alla brotten som de gör i Sala lyckas de med, men ingenting i Stockholm. De ska gå in på en bank 6 gånger på Strandvägen, men de vågar sig inte in i banken. Och samtidigt så har de det här dådet då, att de har en 15 kilos bomb som de ska spränga på Centralen. För att Centralen ska sprängas och avleda uppmärksamheten för att gå in på Handelsbanken på Vasagatan. Alltså det är ju, och det, och man ska alltid vara tre vid dåden. Den tredje kommer inte, därför inställer de det. Alltså det, man vet inte, det är mycket möjligt att de annars hade gjort det, så att säga. Va? Så att det är också något väldigt... Och då är ju med en vanlig jobbare, en liksom lite halvalkad, den här Herbert Jansson, lite halvalkad kalkstensarbetare som är med för han kan få lite pengar. Alltså de hänger på något väldigt besynligt sätt också. Att jag tror att de inte riktigt förstår dimensionen av vad de håller på med. Så att de är någonstans också småstadskillar, va?